De borde få betala.
Det kommer uppgifter om någon form av olycka på Arlanda flygplats nu på morgonen.
Smaka på sin egen medicin.
Alla börjar skynda mot utgången. Samtidigt i panik.
De är mördare och ska straffas. Det är det enda som kommer stoppa dem.
Du lyssnar på Tystad. En dokumentärserie i 8 delar om Elise Björk och Arlanda-attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Elise var min flickvän. Ni vet hur det är när något stort händer. Långt efteråt snackar folk om det där ögonblicket då de fick veta. Jag stod i gathörnet utanför mitt hus när samtalet kom. Det luktade alltid tvättstuga där. Jag hade ätit sushi. Jag tog upp telefonen för att kolla Insta när... Lördagen den 4 maj 2019 är ett sånt datum för väldigt många i Sverige. För mig började den dagen med stress. Stress och sömnlöshet. Elise var försvunnen. Karin hade ringt på fredagskvällen och berättat att hon hade stuckit från Ekskogen. Vi hade ingen aning om var hon var, eller hur hon mådde, eller varför hon försvunnit eller någonting. Det enda vi visste var att hon rymt och att hon varken hade hört av sig till sina föräldrar eller mig. Jag låg vaken nästan hela natten för att jag var orolig. Låg och glodde och tänkte på Elise medan timmarna sniglade sig fram. Det är en skum känsla, tycker jag. Att vara vaken när alla andra sover. Det känns ensamt. Och typ lite overkligt. Som att man lever i en glasbubbla. Jag somnade först på morgonen, när klockan snart skulle ringa. Och sen tryckte jag väl snooze 5-6 gånger säkert. Det var så konstigt att hon inte hade hört av sig. Min Elise. Hon som hörs här på mina gamla inspelningar. Från när hon var 14.
Tänk om jag blir typ känd.
Mm.
Då kan du ha allt det här ljudet som bevis på att du en gång kände mig.
Vad kände? Vadå, ska du dumpa mig heller?
Vem vet? Då kan du stå och vifta med dina inspelningar på något tag och bara, hon var ihop med mig. Hallå, vi var ihop. Lyssna.
Hon som blev sjuk av oro för klimatet hamnade på Ekskogen och längtade hem så mycket att hon grät varje gång vi sågs.
Jag vill hem, Milan. Snälla, hjälp mig.
Men du, kolla på dina armar. Får jag se? De har ju läkt. De är ju jättefina.
Hon som förändrades så mycket efter det att jag snart inte kände igen henne alls.
Men brukar du stå på Mynttorget då? Om du tycker det är så mäktigt med strejk. Så jävla ego du har blivit.
Hon var på rymmen. Men hade inte åkt hem. Hur skulle jag kunna tänka på något annat än det? Klockan hade varit typ 3 på fredagen när Karin ringde. Elise skulle ju ha hunnit ta sig hem eller höra av sig 1000 gånger om. Vad tänkte hon? Vad gjorde hon? Jag hade ingen aning. Jag och Elise hade ju inte haft någon vettig kontakt på slutet.
Nej, men det är slut, Milad. Riktigt. Kom inte hit mer.
Men det hindrade mig ju inte från att bli helt sjukt jävla orolig. Så nej, sovit hade jag inte gjort den där natten. Och jag kommer ihåg att jag blev irriterad på radion i köket när jag kom ner. Att mamma hade den på. Ljudet störde min trötta hjärna liksom. Men det var ju innan allt det andra hade hänt. Innan de där radiosändningarna plötsligt blev intressanta.
Det här är Morgonekot. Årets april slog flera tidigare rekord vad gäller sol och torka. Det visar en ny rapport från SMHI idag.
Det var ju en ovanlig lördag för mig. Med tanke på att Elise var försvunnen. Men den var vanlig också, på andra sätt. Jag hade snosat för länge. Jag tryckte i min macka vid köksbänken. Jag skulle till jobbet, sånt. Jag jobbade i bagaget på Arlanda. Jag började sommarjobba där när jag var 16. Efter 2 somrar blev det extra på helger och sånt också. Inte ofta, inte varje helg, men ibland. Elise var sur på mig för att jag jobbade på en flygplats. För henne var det ungefär som att jag åkte och hjälpte till i helvetet. Men för mig var det ett schysst jobb. En stor arbetsplats, roliga kollegor, helt okej betalt. Den här lördagsmorgonen vet jag att jag skulle börja jobba 9:30. Jag hade övertalat pappa att skjutsa mig, för jag var så sen. Jag skulle aldrig hunnit om jag hade tagit bussen. Jag minns att han stod i hallen med skorna på och hetsade mig. Och att jag letade efter mitt passerkort. Jag brukade alltid ha det i plånboken, men nu låg det inte där när jag kollade. Jag var mitt uppe i och rota igenom varenda ficka på varenda byxa för att hitta det jävla kortet. När telefonen ringde. Och jag var fortfarande väldigt orolig för Elise. Vad var hon? Hur mådde hon? Varför hade hon inte hört av sig? Jag blev så besviken när jag tog upp telefonen och kände igen namnet på displayen.
Ja, hallå, det är Milad.
Det var inte Elise. Det var min chef, Ludde. Nu, så här i efterhand, ser jag hans samtal som startskottet på alltihop. Han var den första som hintade om att något hade skett. Ute i världen. Utanför min sömnlösa bubbla. Du behöver inte komma in idag, sa han. Jaha. Klockan var 9 och jag hade redan skorna på mig för att åka till jobbet. Och nu ringde min chef för att säga att jag inte behövde komma in. Det var konstigt. Och han var så diffus också. Han visste nog inte exakt vad det var som hade hänt. Någon hade bara bett honom att ringa runt till sin personal. Men han sa något om att flygplatsen var stängd. Det var ingen idé att vi kom dit. Och det var precis efter det som nyhetssändningarna på radio fick en annan ton. Jag vet inte om det stämmer, men så är det i mitt minne i alla fall. Jag la ifrån mig telefonen efter samtalet med Ludde. Och sen tog det inte ens en minut innan mamma höjde ljudet på radion i köket för att vi alla skulle höra. Det var verkligen något som hade hänt. Något stort.
Det här är Ekot som sänder extra. Det kommer uppgifter om någon form av olycka på Arlanda flygplats nu på morgonen. Vi har knapphändiga uppgifter i nuläget, men vi söker polis och räddningstjänst för att kunna berätta mer.
Det är ännu oklart hur allvarligt det är, men personer vittnar om en kemisk eller gasliknande lukt och att de fått svårt att andas.
Av de bilder och filmer som vi kan se i sociala medier råder just nu panik.
All flygtrafik är inställd och allmänheten uppmanas att respektera avspärrningen på flygplatsen.
Vet inte, men skicka allt ni har. Det är kaos här. Folk hostar och kräks. De får inte luft.
Och vittnesmål gör gällande att ett antal personer är skadade.
Några blöder för att de har skurit sig eller blivit nedtrampade. Barn har panik och alla letar efter sina anhöriga. De letar efter sina föräldrar.
Det kan alltså röra sig om ett terrordåd.
Ekot rapporterar fortlöpande från händelserna.
Det är som att allt annat stannar upp när något sånt här händer. Det tar en stund innan man fattar vad det är man hör. Men när man väl har fattat det. Jag sträckte mig efter telefonen igen. Och det gjorde mamma och pappa också. Jag minns inte vad vi sa till varann, men vi stod i köket allihop och scrollade igenom nyhetsflödet. Letade information, försökte fatta. På sociala medier fullständigt kokade allas flöden. Det gick så snabbt. På bara några minuter från det att jag hört de första nyhetssändningarna såg jag att folk började markera sig själva som i säkerhet och meddela sina följare och anhöriga att de var okej.
Först kände jag en kemisk lukt och så började sticka i ögonen.
På radion hade de lyckats leta upp några som var på plats som kunde rapportera direkt från flygplatsen.
Det rann och sved så det var svårt att hålla dem öppna. Och så började jag hosta, det kliade halsen och det stickade så jag fick ingen luft. Och så såg jag folk kröp ihop runt mig och hade samma problem. En gamling tog på av direkt. Andra blev blåröda i ansiktet och alla började skynda mot utgången. Samtidigt i panik med mer rullväskor. Jag blev knuffad och kom bakom för att jag ramlade. Så jag hörde bara när glasdörren eller vad det var splittrades. Och allt glas som får ut på golvet klirret och alla som bara skrek. Alltså jag hade inte känt det. Alltså ingen visste nog vad som hade hänt. Men sen så alla de där människorna backade och kom emot mig. Och då låg folk på marken också bland glaset. En liten pojke 5-6 år hade skurit sig och skrek så hemskt. Det var, och folk försökte hjälpa honom, men blev liksom nedtrampade i trängseln.
Såg du skadade människor?
Ja, folk låg på golvet och andra försökte komma förbi dem, över dem. Alla hade panik och hostade, grät, skrek på varandra. Ingen visste ju vad det var heller. Giftgas, frätande syra, virus. Alltså.
Jag står utanför avgångshallen en bit bort. Tillsammans med en massa andra som också har samlat här. För polisen har ju spärrat av och försöker liksom få oss att skingra oss. Men jag menar, folk har ju tappat bort varandra och behöver vård. Och har checkat in bagage. Och, ja, men vi vet liksom inte vart vi ska ta vägen.
Där och då hade jag fortfarande ingen aning om att min sömlösa natt och min oro för Elise skulle gå att koppla ihop med det som hänt på Arlanda. Då var det fortfarande två helt separata händelser. Elise var på rymmen. Något hade hänt på Arlanda. Inte fan tänkte jag att de sakerna kunde ha med varandra att göra. Inte för en sekund. Jag tänkte... Jag vet inte vad jag tänkte. Jag följde bara nyhetsrapporteringen.
Sveriges Radio är det här. För ungefär en timme sen inträffade det som kan vara ett terrordåd på Arlanda flygplats i Stockholm. Klockan var 9:02 när larmet kom.
Än så länge obekräftade uppgifter talar om en död och flera allvarligt skadade. Flera vittnen pratar också om flygblad som legat spridda på flygplatsen. Det kan röra sig om ett budskap av något slag från den eller de personer som ligger bakom.
Jag har inte något av de flygbladen nu. För vi står utanför och allt är avspärrat och så. Men det jag minns är att det var vita papper, alltså A4-papper på golvet. Jag hann inte läsa vad som stod, så jag tänkte bara ut. Men nu har folk börjat prata om texten. De var handtextade med svart tuschpenna, ganska tjock.
Inte ens när vittnet började prata om flygblad och några som sett springa från platsen kopplade jag ihop det jag hörde med Elise.
Jag har inte sett det här själv, men folk snackar om tre personer som sprang härifrån precis innan kaos började. Tre brudar. Ganska unga, men jag har alltså inte sett dem med egna ögon. Jag låg på golvet där inne.
Det låter kanske sjukt så här i efterhand. Att jag inte kopplade. Men jag gjorde inte det. Jag fattade inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var bara lösryckta bitar alltihop.
Polis!
Och sen stormade nationella insatsstyrkan in i vårt hus. Nationella insatsstyrkan. I vårt hus. Vad kan det ha varit? 5-6 grönklädda poliser som vällde in i vår hall med dragna vapen. Jag vet inte hur jag ska beskriva chocken så den går att förstå. Det var som en jävla film. Jag minns inte exakt vad som hände. Jag kommer bara ihåg brottstycken. Mammas panikslagna skrik. Charlie som skäller. Pappas blick. Polisernas höga röster. Min instinkt att höja händerna över huvudet. Hur handklovarna kändes runt handlederna. Det är som korta flashar i minnet, typ. Skräckscener som blinkas fram. Det händer fortfarande att jag vaknar till den där filmen, trots att det nästan har gått ett år sedan det hände. Jag tror aldrig det kommer att kännas normalt. Nationella insatsstyrkan. I vårt hus. Och utanför, i trädgården. Jag tittade ut och såg fler poliser, med hjälmar, sköldar och dragna vapen där. Som om de skulle skjuta mig om jag hoppade ut genom ett fönster. I rapporteringen skulle jag senare komma att kallas för 18-åringen. Det varierade lite hur fortsättningen lät. Ibland var jag misstänkt i terrordådet. Ibland var jag inblandad. Ibland hade jag kopplingar till attentatet. Och ibland var jag bara den anställda som lite av en slump hade blivit indragen. Men just då, när poliserna stormade in och tryckte på mig handklovar, var det i alla fall sista gången på länge jag bara var Milad. Efter det var det mesta ett jävla kaos.
Polisen har fortfarande inte gått ut med någon information kring eventuella misstänkta bakom attentatet på Arlanda tidigare i morse. Men obekräftade uppgifter från bland annat tidningen Aftonbladet talar om en giftig gas som ska ha spridits ut i en av avgångshallarna via ventilationssystemet. Gasen som orsakade andningssvårigheter och panik bland resenärerna kan alltså ha koppling till någon av de anställda på flygplatsen. Det här är alltså än så länge obekräftade uppgifter.
Det talas alltså om att det var med hjälp av ett passerkort som de misstänkta kunde ta sig in. Mer om det i kvällens sändning.
De tre unga kvinnor som misstänks ligga bakom terrorattentatet på Arlanda är fortfarande på fri fot. Det berättade polisen vid en presskonferens i eftermiddags. Däremot har den 18-årige man som kan ha kopplingar till dådet gripits och tagits in till förhör.
Vad tänkte jag när polisen stormade in? Att det var ett misstag? Ett skämt, kanske? Att det var någon som försökte pranka mig, typ? Jag vet inte. Jag fattade i alla fall ingenting. Och det gick på bara några minuter. Ena sekunden satt jag i köket och scrollade på mobilen och följde nyhetssändningarna från attentatet på Arlanda. I nästa sekund fördes jag ut ur mitt hus i handbojor och blev intryckt i en bil av nationella insatsstyrkan. När kopplade jag? Jag tror inte att det var förrän jag satt på polisstationen och skulle förhöras.
Det talas alltså om att vara med hjälp av ett passerkort.
Det var då det började gå upp för mig vad det faktiskt handlade om.
Med hjälp av ett passerkort.
Jag satt på en obekväm jävla trästol i ett förhörsrum när poliserna för första gången frågade om jag hade mitt passerkort till Arlanda. Jag fattade först inte ens varför de undrade.
Eller nej, faktiskt inte. Men...
Sen var det som att allting bara spann loss i mitt huvud. Stress och sömnlöshet. Jag jobbade i bagaget på Arlanda.
Det kommer uppgifter om någon form av olycka på Arlanda flygplats nu på morgonen.
Än så länge obekräftade uppgifter talar om en död och flera allvarligt skadade.
Arlanda flygplats.
Hittar det jävla.
Det talas alltså om att vara med hjälp av ett passerkort.
Det var mindre än 2 timmar sedan jag hade stått och vänt upp och ner på halva mitt rum för att hitta mitt passerkort och dra till jobbet. Nu satt en polis framför mig och undrade om jag hade det på mig. Fram till dess hade jag bara trott att jag råkat lägga den någonstans. Ni vet, som när man inte hittar sin plånbok typ. Man tänker ju inte direkt, den är stulen. Man tänker, vad fan har jag lagt den nu då? Och så går man igenom sitt minne och försöker komma på när man hade den sist. Backtracka sin tid, så man ska kunna leta på rätt ställen. Jag hade den i alla fall när jag köpte pizza i tisdags, typ. Och inte förrän man har gått igenom hela hjärnan och letat på alla ställen börjar man kanske tänka att den är borta på allvar. Nu var det som att polisen på andra sidan bordet snabbspolade mig igenom den processen på 3 sekunder. Hade jag mitt passerkort på mig? Nej. Visste jag vad det var? Nej. När kunde jag med säkerhet säga att jag hade det senast? För 4 veckor sedan. När jag jobbade mitt förra pass. Hade jag sett det sedan dess? Ja, kanske. Eller... jag tror att jag såg det i plånboken när jag tog upp busskortet för att åka till Elise någon gång efter påsk. Var jag säker på det? Ja. Nej. Ah, gud, jag vet inte. Sen ställde polisen den där frågan som fortfarande ringer i öronen på mig. Jag kan nästan höra hans allvarliga tonfall i huvudet. Och jag kan definitivt känna chocken fortplanta sig i kroppen när jag insåg vad frågan antydde. Var befann jag mig i morse, strax innan 9? Klockan 08.48 registrerades nämligen jag, eller den person som använde mitt passerkort, på väg genom personalsäkerhetskontrollen i terminal 4 på Arlanda flygplats. Det här är en flashback-tråd om mig som startades några dagar efter händelsen. Det finns flera, men det här är en av de första jag hittade. Jag läser högt. Han var ihop med Elise Björk i flera år. För den som orkar googla finns det skrivet om olika klimathappnings som de gjort ihop genom åren. Tydligen ska han ha besökt henne regelbundet på ungdomshemmet. Han lär ju ha gett henne passerkortet. Det skulle väl inte förvåna någon om han är inblandad. Han ser i alla fall ut som en terrorist. Vad vet man om hans bakgrund? Min teori är att hon snodde kortet från honom och utnyttjade honom som en bricka i spelet. Men vad fan vet man? Ja. Vad fan vet man?
Vadå? Spelar du in mig nu? Jag vill inte spela in allt jag säger.
Det här är den Elise som jag var kär i.
Du vill inte bevara alla mina ord för framtida generationer. Alltså. Milad, du, kom hit. Stäng av det där du. Kom.
Jag ser tankarna som kugghjul, där frågor och information hakade i varann i hjärnan. Små, små steg. Långsamt först, som om kugghjulet var rostigt. Eller skevt, typ. Men sen, när kuggarna väl hittat fäste, då gick det snabbare och snabbare. Och till sist skenade alltihop.
Elise var försvunnen.
Vi har inte tid för strejker längre. Vi måste hämnas.
Min Elise.
Var hårdare.
Hon var på rymmen.
Arter på jorden minskar och folk dör och jagas på flykt på grund av klimatet.
Det kommer uppgifter om någon form av olycka på Arlanda flygplats nu på plats.
Samtidigt som företag fortsätter pumpa upp olja och dränka oss i sopor och koldioxid.
Så många affischer hela tiden.
Flera vittnen pratar också om flygblad som legat spridda på flygplatsen.
De borde få betala. Smaka på sin egen medicin.
3 brudar.
Fan! Vad är oddsen för att jag skulle hamna ännu närmare Arlanda?
Arlanda flygplats.
Hitta det jävla kortet.
Det talas alltså om att vara med hjälp av ett passerkort.
Jag spydde i en papperskorg i förhörsrummet. Chocken var så fysisk. Jag hann inte reagera. Jag bara kände hur magen vände sig från ingenstans. Och sen spydde jag tills magen var helt tömd. Poliserna måste ha sett det komma. För de sträckte fram papperskorgen precis i tid. Själv var jag inte förberedd på ett enda jävla skit. Elise hade snott mitt passerkort för att ta sig in på Arlanda. Och utföra ett attentat där folk hade skadats och dött. Alltså... Elise, inblandad i ett attentat. I ett terrorattentat. Med mitt passerkort. När hade de kommit över mitt passerkort? Hur? Hade Sanna eller Elise snott det från mig när jag var på besök? Vem av dem? Hade Elise snott det? Min Elise? Det måste ha tagit timmar för polisen att få ur mig något vettigt. För jag minns bara panikattackerna som avlöste varann och gjorde allt suddigt. Pratade jag under tiden? Vad sa jag? Jag vet fan inte. Jag kommer bara ihåg att huvudet var som ett flipperspel, typ. Tankarna bara studsa. Det här är ett av de första ljudklippen från Ekskogen.
Oj. Vill du sitta i mitt knä? Du. Kom.
Funderade hon redan då på att sno mitt kort? När slutade jag vara den med koll? Och hon den lilla fågelungen som bara ville få tröst i mitt knä? När skedde förskjutningen? Någon gång måste det ju ha skett. Någon gång, utan att jag märkte det. Hade hon blivit någon som kunde tänka sig att ljuga för mig, stjäla från mig och dra in mig i ett terrordåd?
Du, försök att bara... Det är ingen fara.
Samma natt, samma morgon, hade jag sett Elise som min flickvän. Och legat sömnlös av oro för att hon var försvunnen. Nu visste jag plötsligt inte ens vad hon var. En terrorist. En mördare. Alltså det var så sjukt, alltihop. Och jag var så galet förbannad. Jag fattade inte hur fan hon kunde göra så mot mig. En oskyldig människa hade dött och flera låg på sjukhus med livshotande skador. Och till slut tipsade jag polisen. Jag hjälpte dem att få tag i dem som låg bakom terrordådet. Elise Björk, Marilyn Soto och Sanna Karlsson. Det var det enda rimliga. Och jag vet att jag tänkte, om polisen hittar henne, när polisen hittar henne, då kommer det vara för att jag angav henne.
Det kommer uppgifter från en campingplats i höjd med sjön Aspen.
Vi såg att det brann som fan i en husvagn.
Man kan jämföra det med en tryckkokare. Pang!
Du har hört fjärde delen i min serie om Elise Björk och Arlanda-attentatet. Jag heter Milad Bondesson.
Tystad är en serie från Tiden. Manus: Åsa Anderbergs-Trollo och Lisa Bjärbo. Regi: Åsa Anderbergs-Trollo, Lisa Bjärbo och Klara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Lehmann, Elise, Mira Mitchell, Karin, Cecilia Nilsson, Sanna, Siam Shurafa och Bosse, Thomas Nordström. I övriga roller: Ella Schattner, Viktor Åkerblom, Andreas Kundler, Tove Edfeldt, My Holmsten, Erika Bjurling, Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson, Henrik Berg, Erik Thorsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa Anderbergs-Trollo, Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansen och Hugo Kall. Tystad, inspelad hos Storytel Production 2020. Klippning, ljuddesign och slutmix, Tommy Jönsson.